Det här är P1, Sveriges Radio.
Så vi märker på 3 dagar innan skörd, om vi vrider upp en viss typ av spektrum, så kan vi få ruckorna att gå från 300 mg C-vitamin per kilo upp till över 1500 mg C-vitamin per kilo. Och det är att vi triggar ruckolans sätt att försvara sig mot UV. Och då producerar den C-vitamin som en effekt av det där.
Det här är Meny. Jag heter Thomas Tengby. Jag är i en odling inomhus. Ett växthus, men helt utan fönster. Utan naturligt ljus. Bara LED-lampor. Det kanske låter som en dystopisk framtid.
Alltså det är ju oerhört vackert. Här har ju de här små plantorna som vi såg där ute vuxit ut och blivit sallad. Som sitter, ja, en vägg med sallad i oerhört vacker färg. Ser ut som stora häckar. Alltså det finns ju någonting som känns lite läskigt science fiction. Liksom det här som levande som vi ska äta, ska det växa inomhus utan något solljus? Här finns inte ett fönster. Det är LED-lampor här. Och samtidigt så ser jag ju att den här salladen mår ju bra.
Ja, den mår jättebra.
Det här LED-växthuset ligger på Västgötaslätta i Tibro, väster om Vättern. Han som visar mig runt heter Erik Lundgren och är en av grundarna. Han har ingen utbildning inom odling, men är en sån där som startade sitt första företag på gymnasiet. Vi kommer till varför det blev ett LED-växthus som odlar sallad.
Om du bara beskriver vad man ska göra då när man ska komma in.
Ja, det första som vi har gjort nu är ju att ta av oss våra privata kläder. Hela vägen ner, sätta på oss nya byxor och nya tröjor och så vidare. Sen går vi igenom vad vi kallar för slussen här. Där vi sätter på oss hårnät. Vi tvättar av all utrustning eller sånt man ska ta med sig in med hypoklorsyra. Och sen kommer vi tvätta händerna noggrant. Och sen kommer vi gå igenom en skotvätt som också tvättar undersidan på sulorna. Och sen får vi gå in i fabriken.
Lite grann som man kommer in i ett labb där de har världens farligaste bakterier eller någonting.
Ja, amen. Men det är ju så, vi odlar ju helt kontrollerat. Vilket betyder att vi har tagit bort allting som naturligt förekommer i ett ekosystem. Vilket gör att om vi väl får in någonting, och ofta genom att vi inte har tvättat våra händer ordentligt eller att material och utrustning vi tar med oss in är skitigt, då finns det inte heller någon naturlig konkurrens. Vilket betyder att väldigt snabbt kan någonting etablera sig.
Så därför alltså, det är helt rent på mikroorganismer och sånt, och kommer det in någonting då så säger de yeah!
Ja, ingen konkurrens. Här kan jag leva hur bra som helst. Jag har fri tillgång till hur mycket näring som helst, hur mycket biomassa som helst och så vidare. Det är inte helt rent, för att vi jobbar fortfarande med naturliga substrat, men vi håller ju, vad ska man säga, trycket så lågt som möjligt och mycket, mycket, mycket lägre om du jämför med att odla någonting på frilansåker till exempel. Så blir det handtvätten här nästan.
Okej. Det är som en biltvätt fast för skosulorna.
Nu är du redo.
Alltihop startade 2017 med den stora salladskrisen. Kommer du ihåg den?
Det var ett antal frostnätter i Italien och Spanien som gjorde att man tappade en stor del av den första skörden. Vilket gjorde att det blev tomt i hyllorna i Sverige. Priserna gick upp flera 100% och man flög in sallad från USA för att se till att
det fanns. Jag kommer ihåg detta faktiskt.
Ja. Du gör det?
Ja.
Den stora majoriteten av den salladen som köps i Sverige är ju inte svensk. Det är ju säsong har vi ju svensk sallad, mycket högre andel, men annars är det framförallt Medelhavet.
Salladskrisen visade på en sårbarhet i tillgång på sallad i Sverige. Med mer svenskodlad sallad året runt så skulle det inte bli någon mer salladskris. Erik Lundgren hade koll på ny teknik. Han hade nördat på vertikalodling med konstljus. Och dessutom hade han lite kunskap om biologi och ekosystem. Och som sagt hade han startat sitt första bolag i gymnasiet. Bland annat gjorde han vegansk glass. Erik och 3 kompisar som också startat bolag byggde en odling i ett garage. Sen växte det hela och de flyttade in i en gammal industrilokal. Och sen växte det mer och blev Ljusgårda i Tibro, en kommersiell salladsodling.
Nu
börjar det bli fabrik. Ja. Jag tänker vi ska börja i vattenrummet lite. Men det här är ju en av de viktigaste delarna.
Här är ett antal stora tankar.
Ett helt gäng, ungefär 280 kubik. Det här är ju, som jag brukar beskriva det, hjärtat i vår verksamhet. Från det här rummet pumpar vi ut näringen som plantan behöver. Och hit kommer också vattnet tillbaka så vi kan cirkulera och återanvända det då. Det finns några jätteviktiga funktioner här inne som är helt avgörande för det vi håller på med. Om man tänker sig hur en planta växer på friland, den näringen som plantan får, det här är salter och mineraler egentligen då. Här tillsätter vi all den näringen. Det här har vi liksom ett recept av den perfekta kombinationen av olika näringsgrenar som våra planter behöver. Och sen mäter vi och skickar på labbanalys hur den här näringsreceptet rör sig varje vecka. Och sen gör vi nya recept och blandar vår näring och vårt vatten så att vi hela tiden ger plantorna det de behöver. Det finns tre olika saker som skiljer oss väldigt mycket från hur vi konventionellt och traditionellt har odlat. Det ena är att vi odlar inomhus, vilket gör att vi kan odla året runt. Vi gör det dessutom i en skyddad miljö så att vi inte behöver använda några pesticider eller herbicider, så inga bekämpningsmedel. Och sen odlar vi hydroponiskt, det vill säga genom vatten istället för substrat eller jord, vilket gör att vi kan cirkulera och återanvända det här. Och just den hydroponiska delen, det är ju inte vi först med. Man har ju odlat hydroponiskt redan sedan babyloniernas tid. Man byggde matöar i Amazonas och så vidare. Så att det är liksom, men sättet vi gör det på, där vi cirkulerar vattnet och dessutom gör det med en sån detalj och upplösning när det kommer till...
En sån kontroll över.
Ja, precis. Det är ju att vi från våra 7000 kvadratmeter här kan producera, tror det senaste mätningen var 94 gånger mer mat än vad man kan göra i våra kontext i Skandinavien på samma liksom yta då. Så när man kombinerar allt det här så blir det resurseffektivt och framförallt väldigt, väldigt produktivt.
Det är en odling med mycket teknik och automatik. Allt styrs av olika sensorer. Det finns inget naturligt ljus utan ljuset kommer från LED-lampor. Men är det verkligen resurseffektivt och hållbart?
Odlingen vi gör är inte mer hållbar än odling på open field eller på friland.
Men eftersom den mesta salladen som vi äter i Sverige odlas i Spanien och Italien, så måste man jämföra med hela det system som krävs för att den salladen ska komma till våra affärer.
En kedja av saker som ska hända innan maten kommer fram till oss här i Sverige. Och det är när vi ersätter hela kedjan vi blir mycket mer hållbara. Så när vi gör det som kallas för livscykelanalys från vagga till grav, så vill säga inklusive all energi som används för att få en sallad från en odlare i Spanien eller Italien till att landa på tallriken i Sverige, då är vi mycket mer hållbara. Men lyfter man bara odlingen i sig, då är det inte så. Mm. För det vi gör egentligen det är att vi tar hela den här kedjan av att någon odlar den i Italien och Spanien oftast, någon köper upp den, säljer till en... Någon inköpare lite högre upp i Europa och på kyltransport dit, lastas om där, säljs vidare till en leverantör i Sverige som köper in det här, säljer det vidare till dagligvaruhandeln som vi är ett packeri, sen packar egna påsar. Det är hela den här kedjan gör ju vi i samma fabrik. Alltså den största delen som ersätter det är ju transport. Så att transportera sallad från södra Europa i kylda lastbilar är ju kanske en av de sämsta delarna vi har gjort.
Det väger så, nästan ingenting, nej, men det tar mycket plats.
Ja, och volymen som den tar upp. Alltså, kollar man på sådana här spännande jämförelsesiffror om liksom näring per kubikmeter som fraktas, extremt lågt. Kollar man koldioxidutsläpp per kilo produkt, extremt högt för sallad. Det tänker man inte på när man går in i frukt- och grönthyllan, men det är ju en av de grödor med högst belastning på vårt ekosystem.
Är det just transporterna då? Eller?
Transporten är en jättestor del. Det är där vi gör störst skillnad egentligen, kan man säga. Men sen finns det ju också massa andra saker som är problematiskt med frilansodling. Och syftar jag specifikt på stora monokulturer som är helt beroende av att man fortsätter tillsätta näring. Salladen kan inte ta upp den näring man tillsätter. Och det här
för att
skapar...
jorden utarmar sig.
Ja, den är utarmad och över tid av att odla samma gröda på samma mark så måste vi tillsätta för att det ska växa. Då. Mm. Och det här i sin tur skapar en massa andra problem som är svårare att omsätta till CO2-ekvivalenter, vilket man gör när man räknar hållbarhet. Då. Men du har ju övergödning, du har ju jordbearbetning generellt som också frigör koldioxid, så du har massa andra effekter av frilansodling. Det sättet vi gör det på industriell skala inte är hållbart. Mm. Och det är också sånt som vi mitigerar i vår verksamhet genom att göra det i cirkulära system. Mm. Så att vårt vatten och näring går runt. För att producera, och det här var amerikanska studier, för att producera ett kilo sallad från åker till att det ligger på tallriken behövde man upp till 480 liter vatten för att producera ett kilo sallad. Mm. Och här ligger vi på 9,6 i våra senaste mätningar. Och då är det återigen hela vägen från frö till färdig produkt. Så kommer vi egentligen vidare till första delen av vår process här då. Frösättningsrummet. Vi tar våra fröer, placerar dem i vårt substrat, en blandning mellan torv och kokosfiber. Vi behöver fortfarande ha någonting för rötterna att greppa i och växa i och gro i helt enkelt. Dels för att plantorna ska må bra, dels för att kunna buffra lite näring och vatten åt plantan. Men framförallt för att kunna automatisera. Så att det finns någonting för oss att greppa med våra robotar. Då. Mm. Så därför jobbar vi med den här typen av substrat. Och sen tar vi dem ifrån frösättningen in i germineringskammare. Mörkt, fuktigt rum.
Där det gror helt enkelt.
Där det gror helt enkelt. Ja. Hade vi tagit en näve frön och slängt ut på gatan här så hade alla frön börjat gro till slut. Men ena fröet kanske kommer en dag tidigare och sen kommer det, tar det 2 dagar innan nästa frö kommer upp. Och då tappar man uniformiteten direkt. Då. Det är som en liten bastu. Och här står ju dagens sådda. Och sen efter 24 timmar i värme och mörker och fuktighet då, så har de här fröna börjat gro. Och då flyttar vi ut dem i första så att säga, odlingsdelen av vår process. Och där börjar det se lite häftigare ut.
Wow! Här kommer vi in i ett LED-belyst rum.
Ja, men nu börjar det hända grejer. Så det här är ju våran förodling, då, eller våran propagering. Syftet med den här delen är att odla upp plantorna till som är stora och starka nog att planteras in i vårt huvudsystem. Så i det här rummet så har vi har 16 batcher om 14 000 plantor ungefär. Då. 4 våningar per stapel, alltså vi har 16 stycken batcher. Så här ser de flesta inomhusodlingar ut. Horisontella lager i liksom
på
nivåer
varandra.
På varandra. Precis, ja. Här inne står de 21 dagar ungefär, så 3 veckor. Och då har de blivit så stora som du kan se här. Då. Så stora och kraftiga.
Och vad är det vi har här för någonting då?
Vi odlar ju en produkt i fabriken just nu. Så att det är också någonting som skiljer oss från många andra inomhusodlare. När man vill fokusera på industriellt, automation och skala så vill man inte ha för mycket komplexitet med att ha för många produkter. Så vi har jobbat med 2 olika sorter tidigare och nu jobbar vi med en sort som går ut brett över hela Sverige. Mm. En krispsallad. Det är en blandning mellan frisé och isberg kan man säga. Mm.
Hur kom ni fram till att det skulle vara den då?
Dels liksom vad säljs idag. Vart kan vi göra skillnad när det kommer till marknaden? För oss till exempel är de största produkterna i påssalladssegmentet är ju spenat. Men spenat är oerhört svårt att odla hydroponiskt. För spenaten gör något som kallas för allelopati. Vilket är ett svårt ord för att säga att den förgiftar sin omgivning. Och när vi odlar jättemycket spenat i hydroponiskt system och cirkulerar det så dödar den sig själv helt enkelt över tid.
Och det här ljuset då, det är LED-ljus?
Ja men precis. Vi jobbar ju med modern LED-belysning för att ha det så energieffektivt som möjligt. Den mesta energi vi använder går ju åt att kontrollera och ge ljus till plantorna. Men även klimathanteringen och klimatsystemen är liksom stora energidragare. Då.
Värme och luftfuktighet och så?
Ja, framförallt kyla. Så många tror att vi behöver värma våra anläggningar. Men det är faktiskt så att lamporna genererar så mycket värmeenergi.
Och då tänker vi ändå att LED-lampor inte blir varma, men här är det så många liksom.
Ja, så vi kyler faktiskt luften. Dessutom är ju salladen en gröda som gillar lite kallare klimat. Medan till exempel om vi skulle odla örter eller någonting annat så vill vi ha lite varmare så behöver vi inte kyla lika mycket. Då. Men de här lamporna är vad man kallar för dynamiska lampor. Vilket gör att vi kan styra spektrumet i en lampa. Kollar man på solljuset till exempel som plantorna är vana vid så är det är ett helt spektrum av olika våglängder. Och i de här lamporna så kan vi kontrollera 4 olika våglängder. Vi börjar med det blåa ljuset som är kortast, väldigt snabba liksom ljusvågor, väldigt nära UV. Och sen går vi in i det som kallas för grönt eller vitt ljus, det som vi upplever som dagsljus. Sen går vi till lite längre, lite långsammare våglängder, så är vi uppe i rött ljus. Vilket är det som är mest fotosyntesaktivt, där plantan svarar högst på. Liksom. Och sen går vi hela vägen till far red, vilket är riktigt långa och långsamma våglängder. Och alla de här 4 olika spektrumen triggar plantan att få olika genuttryck. Så till exempel så om vi odlar en planta som har genotik för att ha mycket kraftig smak, vi tar rucola som exempel igen då. Om vi höjer ratsen av det blåa ljuset så vi har mer korta snabba våglängder, då skyddar sig plantan mot de här våglängderna genom att producera flavonider till exempel då, vilket är det vi upplever som smak. Så när vi odlar rucolan här så kan vi odla rucolan så att den nästan smakar wasabi, eller så kan vi odla den så att den blir jättemild. Och smakar mycket mer nötigt och nästan ingen bäska alls. Även fast det är samma frö. Och det gör vi genom att kontrollera olika spektrum egentligen i ljuset. Vilket triggar plantan att trigga olika typer av genetiska uttryck. Där.
Och det kan ju låta som att det är lite Frankenstein nästan. Men när man odlar ute i naturen eller på friland så är det ju likadant. Att ett tufft år skapar ju en annan smak än ett annat år.
Verkligen,
och som lantbrukare så jobbar man ju också med det här. Även om man inte fixar ljuset. Men man vill ju oftast att det ska inte vara för bra för plantorna för då kämpar de inte så mycket och sådär va?
Precis, och det här är ju jättespännande. Jag tycker ju att en av de stora potentialerna i den tekniken vi har handlar ju om att kunna få plantor att uttrycka mer smak och näring snarare än att bara producera färskvikt. Det är precis en sån sak vi kan göra i den här typen av system. Vi kan ju ta till exempel om vi vet att en typ av klimat, till exempel varma dagar, kalla nätter, producerar mer socker i en planta, så kan ju vi få en jordgubbe att bli sötare till exempel när man styr de olika sorterna.
För att ni kan kontrollera allt?
Ja, för att vi kan kontrollera allt. Så vi kan ju, i teorin då, det här är ett projekt som jag säkert kommer göra någon gång i min livstid, så kan ju vi ta ett jättebra vinår i en specifik region, göra en jordanalys på vilka mineraler finns i jorden, addera det i vattenreceptet och sen titta på hur var soltimmarna och hur var UV-penetreringen i solljuset under det året. Och liksom återskapa ett bra vintageår till exempel. Det är teoretiskt möjligt. Ja.
Till skillnad från oss så kan ju inte planter flytta på sig för att undvika ett hot. Så de tillverkar istället sitt försvar.
Och planternas sätt att göra det här på har varit att lära sig producera molekyler. Så olika typer av ämnen som på olika sätt skyddar plantan. Så att då har du antioxidanter, antocyaniner, saponiner, tanniner, alla de här olika fytokemikalierna då. Och de är ju jättevärdefulla för oss som äter dem. Och de är extremt värdefulla för planterna. Biologiskt självförsvar kan man säga då. Det finns jätteroliga exempel på liksom plantförsvar. Akaciaträd till exempel i Afrika som när giraffer börjar äta på dem så börjar de producera tanniner, vilket gör att det blir väldigt svårt för girafferna att smälta maten och sen dör de helt enkelt. Sen skickar ett akaciaträd ut flyktiga organiska ämnen, det vill säga doft, så att alla andra träd runt omkring också börjar producera mer tanniner.
De varnar varandra?
De varnar varandra helt enkelt. Det är extremt intelligenta livsformer som har använt liksom det här sättet att producera biologiskt, kemiskt försvar egentligen och massa unika molekyler. Samtidigt som tanniner i rätt mängd är jättevärdefulla för oss.
Och i den här sortens högt kontrollerad odling kan man styra vad plantorna ska producera för ämnen.
Så det vi gör egentligen är att förstå vilken molekyl i den här plantan är mest värdefull för oss. Antingen som näring eller som medicin eller som liksom någon annan typ av värde för oss. Och vilken typ av stress ska vi ge den här plantan för att den ska börja producera de här molekylerna för att försvara sig själv då. Mm. Och det är det vi kan göra repetitivt om och om igen i stor skala i den här typen av fabrik egentligen då. Så jag jobbar ju med forskning och utveckling och framförallt väldigt mycket med hur får vi mer näring och mer smak och färg i en planta då. Någonting som jag själv tycker är väldigt intressant i och med att jag inte har någon akademisk bakgrund är ju att när du helt plötsligt kan kontrollera allting så blir ju det mesta du har lärt dig om hur det fungerar i naturlig konventionell odling lite irrelevant, för att du behöver inte förhålla dig till det. Så istället kan jag tycka att du är lite mer öppen om du inte kommer med för mycket tung liksom, akademisk bakgrund i hur det brukar funka.
Du kan tänka så här, vad vill vi göra med den här plantan?
Ja, exakt så. Vilket är ju superintressant när man jobbar med mat, för då kan vi styra till exempel ha smakklockor på ruppelan. Men ännu mer intressant när man vill ha specifika molekyler ur en planta för industrier som farma eller kosmetik eller nutraceutika, som säger kosttillskott.
Man skulle ju också kunna använda alla de här systemen för att få en fullständigt smaklös, snabbväxande växt som man tjänar skitmycket pengar på.
Ja, det är väl ungefär så industriellt jordbruk har gått till de senaste åren. Så man har ju snarare än att liksom utveckla genetiken för konventionell odling för vad har högst näring och vad har högst smak, så har man ju utvecklat fröer som är resilienta och tåliga så att de ska växa oavsett om det är bra eller dåligt.
Ser snygga ut, håller i transport.
Ser snygga ut, håller i transport och dessutom har väldigt högt vatteninnehåll. För att vi säljer mat på färskvikt. Det vill säga att det är egentligen mängden vatten i din produkt som bestämmer hur dyr den är, snarare än näringsvärdet då. Men det är ju så pass intressant att det vi kan göra med en rucola är ju att genom att styra till exempel ljuset då, så kan vi alltså få en rucola att innehålla 5 gånger så mycket C-vitamin än vad den gör när den odlar på konventionellt sätt. Det vill säga att våran rucola då innehåller mer C-vitamin än kiwi. Och det gör vi genom att kontrollera och styra de här sakerna. Liksom. Så till exempel om jag vill ha mer färg i en planta, om vi vill odla en väldigt röd sallad till exempel, så kan jag öka det röda genom att skruva upp UV eller blått ljus då. Och vill jag ha mindre färg i en planta så kan jag göra tvärtom och öka de andra våglängderna då. Vill jag också kanske en planta som vi vill ha mindre smak i, det vill säga att det är för bäskt, då kan jag använda våglängden åt andra hållet, de här långa far reds, så långa långsamma våglängder. Och här är liksom naturen så smart så att om du tänker att du har en djungel och sen har du olika vegetativa skikt och sen träffas solens strålar det här, så filtreras spektrumet hela vägen ner. Och det som når hela vägen längst ner på botten av den här djungeln då, är de här långa våglängderna. Och då triggar det någonting i plantan som kallas för elongering. Det vill säga att plantan känner att jag är så långt ner här nu, jag måste sträcka på mig för att komma upp. Och då drar plantan isär sina växtceller, vilket gör att den växer snabbare och blir längre. Men det späder också ut färgen i den och smaken i den och så vidare. Så att du kan liksom trigga de här mekanismerna som naturligt förekommer i naturen och som plantan reagerar på, och trigga det på sätt som gör att du kan styra liksom färg, smak och annat som vi gör då.
Hur mycket håller ni på att pilla med detta då?
Ja, men ganska mycket ändå. Till exempel någonting som är väldigt relevant för sallad är en av de största utmaningarna som man kallar för cutler, alltså skuren sallad i påse, är att det ofta blir enzymatisk brunhet i snittytorna. Det är plantans sätt att försvara sig mot den typen av stressen.
Det är ett sår helt enkelt.
Ja, ett sår som plantan producerar typ av polyfenoler som oxiderar, och oxideringen blir brun, men den läker också plantan helt enkelt då. Så där kan ju vi attackera problemet på två sätt. Antingen så tar vi bort det som blir brunt. Hur kan vi få de här grupperna av polyfenoler att bli lägre? Men så har de också en budbärare, ett enzym, som säger till dem att bli bruna istället för att skapa någonting annat då. Så då kan vi också se till att reducera budbäraren. Så här kan vi liksom på två sätt jobba med de här parametrarna för att odla en helt vanlig sallad, men för att undvika problem som ofta förekommer. Förutom att göra de grödorna som redan finns i påsarna fantastiska, framförallt när det kommer till smak och färg och näringsvärde, så kan vi också introducera helt nya grödor. Mitt personliga intresse ligger mycket i etnobotanik. Det vill säga, vad har vi byggt våra kulturer på innan vi kom fram till dagens moderna samhälle? För idag så har vi ju, jag tror det är typ 4 plantor som står för 90% av alla kalorier. Oh. Men så har ju aldrig ett hållbart samhälle sett ut.
Ris, vete, majs.
Ja. Medan helt plötsligt så kan jag odla etiopisk kål som smakar vitlök, eller jag kan odla amaranssorter som man gjorde i Sydamerika som har jättemycket högre näringsdensitet då. Och det är ju för att vi kan styra och kontrollera klimat. Det kan man ju inte göra konventionellt, så vi kan ju inte odla alla de här grödorna då. Så det tycker jag också är superintressant. Men sen är det ju, om man ska vara lite realistisk då, det är inte så matsystemet är uppbyggt. Vi värderar ju inte produkter från näring eller smak, framförallt inte på frukt och grönt idag. Så att även fast vi kan göra massa saker, så behöver man vara väldigt realistisk och inse att det första och största anledningen till att man köper är pris. Så vi behöver hitta balansen mellan att odla mycket och se till att ha bra kvalitet. Hade jag däremot haft en kund eller en marknad som säger nu är det näring som är det absolut viktigaste, det är det vi ska bry oss om, ja, då hade vi kunnat göra massa fantastiska saker. Och det är ju till och med så att vi har en väldigt låg köpvilja till näringsrik mat. Men däremot så köper vi gärna billig mat men lägger massa pengar på ett kosttillskott sen istället. Det där behöver inte vara så. Nu upplever du att ljuset här är väldigt grönt, va?
Ja.
Det här är egentligen vitt dagsljus. Men i och med att vi har varit i en miljö där spektrumet är annorlunda, då kommer det ta en liten stund för dina ögon att vänja sig vid det här ljuset igen innan det blir vitt då.
När plantorna efter 3 veckor blivit tillräckligt stora sätter robotar in dem i hål i långa vertikala plaströr. Och i dem ska de sedan växa och bli färdig sallad inne i odlingsrummen.
Så hit kommer ju plantorna efter planteringen då. Så då har vi fått in dem i de här vertikala rören. Och sen åker de här vagnarna med torn och planter i den här konvejerbanan och skickas in i de här specifika rummen där vi vill ha plantorna då.
Och vi ska säga det liksom att det är ju ganska lågt i tak. Det är ju inte växthushöjd.
Nej, jag brukar säga att vi är världens kortaste vertikala inomhusodling. Så att våra torn är bara 2,40. Medan om du besöker andra inomhusodlingar runt om i världen, de kan vara 9-12 våningar höga liksom, motsvarande det här då. Vi måste kunna nå och se alla planter. Vi måste kunna nå och se all teknik. Men här är i alla fall odlingsrummen då.
Det finns 15 odlingsrum. 15 parallella odlingar utan dagsljus. Här odlas det vertikalt för att få ett så jämnt klimat som möjligt. För om det är jämnt och tryggt och utan stress så växer plantorna till sig bra.
En skillnad i en grad kan göra att en planta börjar känna att nu händer det någonting. Nu måste jag ta min energi jag producerar och spara den för att kunna skydda mig eller försvara mig eller hantera en förändring snarare än att maximera tillväxt.
Det är först när plantorna blivit stora som man vill stressa dem att producera näringsvärde, smak och färg genom att till exempel ändra ljuset.
Så vi märker på 3 dagar innan skörd, om vi vrider upp en viss typ av spektrum, så kan vi få ruckorna att gå från 300 mg C-vitamin per kilo upp till över 1500 mg C-vitamin per kilo. Och det är att vi triggar ruckolans sätt att försvara sig mot UV. Och då producerar den C-vitamin som en effekt utav det här.
Alltså det är ju oerhört vackert. Här har ju de här små plantorna som vi såg där ute vuxit ut och blivit sallad. Som sitter en vägg med sallad i oerhört vacker färg. Ser ut som stora häckar. Alltså det finns ju någonting som känns lite läskigt science fiction. Liksom det här som levande som vi ska äta, ska det växa inomhus utan något solljus? Här finns inte ett fönster. Det är LED-lampor här. Och samtidigt så ser jag ju att den här salladen mår ju bra.
Ja, den mår jättebra. Den här har du hur bra som helst.
Men det är ju lite läskigt också.
Ja, då får man ju liksom bryta ner vad är det som förekommer i naturliga ekosystem som gör att salladen mår bra eller inte mår bra. Dessutom så är det så att vi flera gånger som under vår produktion också har adderat bakteriekulturer. Så att vi har tagit bort, lagt massa tid på att ta bort allting plantan inte vill ha för att sedan kunna addera det som plantan faktiskt vill ha och lever i symbios med även i jorden. Och som i vissa fall och vissa plantor är helt avgörande för att rotsystemet mår bra till exempel att etablera sig. Så vi vill ju inte ha en steril miljö, men vi vill ha kontroll på vår miljö och se till att vi kan bestämma vad som dominerar till exempel mikrobiotan och vad har vi för bakterier i vårt vatten. Det vill vi ha väldigt bra koll på för att se till att det är det plantorna vill ha och inte är någonting som plantorna skulle må dåligt av.
En gång om dagen skördas ett odlingsrum och nästan 14 000 plantor.
När vi skördar då så kommer vagnen in och sen kommer det 2 sågblad som vi ser där uppe.
Ja, just
det. De går ner, sen skördar den salladen. Salladen ramlar ner på den här blåa banan och går direkt in i packrummet. Så det är som i vanliga fall, återigen, när du skördar en sallad nere i Italien och Spanien och sen måste transportera upp till Sverige när den packas, kan ta 2, 3, till och med 4 dagar ibland. Härifrån går det från att den är skördad till att den ligger i påse på någonstans runt 15-20 minuter. När vi kortar ner den här tiden så har vi också mycket längre bäst före datum på vår produkt.
Nu kanske någon undrar, är odlingen ekologisk? Nej, den kan inte certifieras som ekologisk.
Det kan inte vi sätta på vårat, dels för att vi inte använder solljus och för att vi inte använder jord. Så att även om våran odling per definition när IVL, Svenska Miljöinstitutet, jämför en ekologiskt odlad sallad i Spanien med våran inomhusodlade sallad i Sverige. Även fast vi är mer hållbar så kan inte vi certifiera ekologiskt för att vi inte kan leva upp till att det används solljus helt enkelt.
Men hur tänker sig Erik Lundgren framtiden? Vad kommer odlas i den här sortens högteknologiska växthus?
Jag ser att nästa steg absolut är crop wines, eller tomater, paprika, gurkor. Det ser man börja hända redan nu. Men kostnaden för att producera måste ner först. Och då måste teknik och effektivitet bli bättre. Och det är det den här industrin håller på att lära sig genom att odla det vi håller på att odla nu. Då. Men nästa steg, absolut, gurkor, tomat, all typ av produkt som idag odlas traditionellt i ett växthus kommer absolut vara möjligt att odlas här. Sen ska man också vara medveten om att det här är väldigt kontextbaserat. Så att den här typen av teknik och lösningar är superbra i våran typ av kontext. Det vill säga korta odlingssäsonger, kallt klimat, många mil för import. Men skulle vi sätta en sån här odling i Italien till exempel, ja, men då gör vi ingen skillnad överhuvudtaget.
Där kan man inte konkurrera med det som finns liksom.
Nej, och då tappar du hållbarheten, du tappar liksom hela den delen. Då. Så att det ska man också vara väldigt medveten om att i nordiska klimat, skandinaviska klimat, i länder med mycket torka eller svårare förhållanden, då är det en superbra lösning och teknik. Då. Men det är inte en silverkula som löser hela vårt system.
Och AI-teknik är också på väg in i växthusen.
Vi har drivit ett AI-projekt, delfinansierat av Vinnova, där vi stoppar in 2 noder i en planta. Och sen mäter vi den elektriska signaturen av olika typer av stress så att vi kan identifiera hur plantan kommunicerar internt när den är stressad eller när den behöver vatten och så vidare. Och sen har vi fått plantan att styra sitt egna ekosystem. Så istället för att vi säger till den att du ska få vatten klockan 10 varje dag så mäter vi den här signalen i plantan och förstår när plantan vill ha vatten beroende på vart den är i cykeln. Då. Vilket är ju nästa generation av det vi håller på med. Och kanske en av de sakerna som gör att vi till exempel kan börja odla stapelgrödor eller liksom grödor som idag inte är ekonomiskt. Kan vi få till de här sakerna och få den här potentialen att bli verklighet då, så kanske framtiden ser väldigt annorlunda ut.
Erik Lundgren visade runt i det högteknologiska växthuset där solljus ersatts av LED-ljus. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Alla P1-poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio.